Om vi börjar den andra passusen då av föredraget här, så ska jag ägna mig åt att försöka ge en översikt av några av de vanligaste översättningarna till svenska som vi har idag. Boken tar upp 21 svenska översättningar. Och det finns betydligt fler än så historiskt sett. Och det finns också några översättningar som jag har stött på under det här sista året som av olika skäl jag inte hade sett när jag skrev den. Så skulle jag skriva den idag så skulle det nog ha varit 23 översättningar då, tror jag. Och det är också så att vi lever i en väldigt intressant historisk tid när det gäller svenska översättningar. Därför att jag sa att Svenska Folkbibelns revision 2014 kom för 4 veckor sedan ungefär. Och vi står att inom de närmaste 6 månaderna så kommer det ut flera nya versioner av olika svenska översättningar. Nya levande Bibeln som jag talar om, så här kommer nu en helt ny översättning av Gamla Testamentet från grundspråket. Det är väldigt ovanligt på svenska att vi får en helt ny översättning från grundspråket. Och samtidigt gör man en revision och uppdatering av Nya Testamentet. Sen kommer Reformationsbibeln med en ny översättning, revision av Nya Testamentet. Sen kommer Svenska Bibelsällskapet med en proöversättning av Galaterbrevet och stora delar av Lukas evangeliet som ska vara en utgångspunkt för diskussionen om Svenska Bibelsällskapet ska göra en helt ny översättning som så småningom ska ersätta Bibel 2000. Och sen kommer Kärnbibeln i början på nästa år med en utgåva av Nya Testamentet. Och därtill så kommer en ny utgåva, det är ingen revision utan bara en ny publicering av Bo Giertz översättning som har varit borta från möjlighet att köpa under många, många år. Så på ett halvt år så kommer 5 stycken nya bibelversioner i Sverige. Det har aldrig någonsin hänt i historien tidigare. Så bara det kan vara intressant. Men vad jag tänkte göra nu, försöka ta med på en snabb genomgång av några av de vanligaste bibelöversättningarna som cirkulerar idag. Och sen om det är några speciella översättningar som ni vill fråga om så får ni gärna göra det på slutet så att säga. Om vi börjar med den här. Bibel 2000 är ju den vanligaste översättningen idag kan man säga. Det är den Nya Testamentet översatt 1981 och Gamla Testamentet 1999. Den kom ut och släpptes den första advent 1999 och så fick den namnet Bibel 2000. En idiomatisk översättning. Det innebär alltså att ni hamnar mitt i den. Den är inte litteral mot grundspråket och den är inte parafraserande. Det finns drag av parafras på ställen. Översättarna är ju då ansvariga den svenska bibelkommissionen. Det här är det största och mest makalösa översättningsarbetet som någonsin har gjorts i svensk historia. Man gjorde en värdering av att man hade nog investerat ungefär 70 miljoner av svenska skattebetalares pengar i det här projektet. Och bra mer än 200 personer, 250 personer på olika sätt har varit inblandade i det. Huvudansvariga för Nya Testamentet då var Harald Risenfeldt och Jonas Palm, ingen av dem lever längre. Och Bertil Albrektsson för Gamla Testamentet, honom tror jag, han lever fortfarande. Det är den mest köpta översättningen i Sverige. Den är stilistiskt oerhört tilltalande måste jag säga, speciellt Nya Testamentet. Stilisten Carl Wennberg, känd författare, har gjort ett väldigt gott arbete och speciellt evangeliernas beskrivning av Jesu liv är läsvänlig. Kanske en av de mest läsvänliga översättningar som vi har. Men den har katolska tendenser, det såg ni på det här citatet jag visade innan. Inte så där så att man ska påstå att det är en katolsk översättning, men det finns en rad ställningstaganden som man kan uppfatta att de skulle passa överens med katolsk teologi. Och den är mycket omdebatterad på flera punkter. Det handlar inte minst om Jesu gudom som man skriver när man kallar Jesus för Gud så är det med litet g. Det handlar om andens person som man kallar för det anden, det, inte han eller hon. Och inte hon heller förstås. Det handlar om frälsningen av nåd där man i en rad tillfällen formulerar sig som man kan ifrågasätta om det är så. Och det handlar naturligtvis också om frågan när det gäller profetior i gamla och nya testamentet som man konsekvent nästan väljer att tona ner möjligheten till att de gamla testamentliga texterna på något sätt skulle ha en möjlighet att profetera om framtiden. Och som jag sa, nu pågår en provöversättning av Galaterbrevet och delar av Lukas. Och den ska läggas fram efter nyår. från Svenska Bibelsällskapet som idag förvaltar den här översättningen. Och om det fungerar på rätt sätt som man tänker, så ska man ha det som grund för att starta en ny översättning av Nya Testamentet 2016, kanske 2017. Och från början sa man att man skulle vara färdig till 2020, men idag så talar man om året 2026. För det är ju då precis 500 år sedan Gustav Vasas Nya Testamente kom ut, och det blir liksom ett stort jubileumsår. Några exempel snabbt då. Det här är en av de mest omdebatterade texterna som finns i Bibel 2000. Det handlar om psalm 22. Det var en påsk här i en kyrka i Göteborg. De hade en talare och så bad de att de skulle läsa då psalm 22. Och pastorn, utan att reflektera så mycket, valde då att läsa psalm 22 i Bibel 2000. Talaren hade ju tänkt att tala om den här psalmen som profetisk över att Kristus skulle korsfästas. Och när man kommer i vers 14, är det vers 14 eller vers 17? Ja, jag kan ha skrivit fel där. Mina händer och fötter är genomborrade, skriver vi i de traditionella. Men där väljer Bibel 2000 istället att skriva händer och fötter är skrumpnade. Och det ger ju inte den tydligaste referensen till korsdöden kanske. Det finns en lång diskussion bakom om man har gjort så här. Men det här är ett sånt exempel. Ett annat exempel, apropå katolska tendenser, 16 och 18, ni vet att Petrus har gjort sin bekännelse. Kristus, du är Messias. Och då säger Jesus till Petrus, jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka, står det i Bibel 2000. Då ser ni för det första att det står kyrka och inte församling. Som jag sa, här talar man om den universella kyrkan, inte om den lokala församlingen. Och då väljer man att inte använda sig av någon konsekvensprincip. Men det jämför med folkbibeln. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Där öppnar man ju då för att förstå den här texten på ett annat sätt. För den katolska kyrkan säger ju att det är Petrus som är den första påven. Och kyrkan är byggd på honom. Och att Jesus ger här Petrus mandatet att vara kyrkans klippa, grund. Men den grekiska texten innehåller inte ordet Petros tre gånger som det finns här i Bibel 2000. Petrus, Petros och det på den Petros. Utan bara två. Utan har man skjutit in en till. Va? Om man tittar på folkbibelns version. Jag säger det, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Då kan man också uppfatta det som om Jesus syftar på bekännelsen. Petrus har bekänt, du är Messias, den levande Gudens son, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ja, säger Jesus, du är Petrus och på den klippan ska vi bygga församlingen. På bekännelsen om att Jesus Kristus är Herre. Men det har man här då sett till att den tolkningen är inte längre möjlig. Och då har man då så att säga vikt av. Här kommer man till en annan sån här översättningsteknisk frågeställning. När en grekisk text är dubbeltydig, eller en biblisk text är dubbeltydig, ska man försöka bevara dubbeltydigheten i översättningen. Och when in doubt, man är tveksam, så tycker jag att man ska försöka överlåta till läsaren att få göra det här valet. Nästa då är folkbibeln, och det här borde jag ha haft bilden på, den här nya då, folkbibeln 2014, som är Nya Testamentet och Saltaren. Och den svenska folkbibeln, det är också en idiomatisk översättning. Nya Testamentet och Saltaren blev alltså klar den 18 oktober och presenterades då, funnits på marknaden i en månad. Gamla Testamentet ska komma i en lätt reviderad version inom 1-1,5 år är förhoppningen. Och bakom står stiftelsen Svenska Folkbibeln och stiftelsen Biblikum. Huvudansvarig översättare för Nya Testamentet är Seth Erlandsson som bor i Västerås och Tony Larsson som bor här ute i Järnbrott. En präst i Svenska kyrkan. Och det här är den näst köpta bibeln i Sverige idag. Det är faktiskt så att det finns en kategori av biblar som man kallar för konfirmationsbiblar. Eller konfirmandbiblar. Och det är biblar som kyrkan, Svenska kyrkan, köper in centralt och ger till alla sina konfirmander. Och där är ju beslutet att det ska vara Bibel 2000. Där finns det liksom ingen marknad. Men om man skulle räkna bort dem, då är Bibel 2000 och folkbibeln jämnbördiga i storlek i försäljning. Och det finns ett område där folkbibeln dominerar helt. Och det är den svenskspråkiga delen av Finland. Som helt har tagit till sig folkbibeln. Där har man ju ingen skyldighet att säga mot kyrkan på samma sätt från kyrkans sida. Jag ska säga lite mer om den här nya då, översättningen eller revisionen än vad jag kanske gör om de andra. När man satte igång den här revisionen 2008 så gav stiftelsen direktiv till de som skulle göra en revision. Och man sa att vi vill ha en revision på ett modernt språk och vi vill ha större läsbarhet och bättre flyt i språket. Det var ju så att 1996 års folkbibel, den var en slags motöversättning mot Bibel 2000. Och man var väldigt noga med att bli rätt på alla de här teologiska punkterna när man tycker Bibel 2000 var svag. Men man var inte stilistiskt duktig. Och 1996 års folkbibel avspeglar inte 1990-talets svenska språk. Utan kanske snarare 60-talet eller 70-talets språk. Det är därför den blev gammal väldigt fort och man startade en revision inom 10 år egentligen. De som fick ansvarig för revisionen, de lade till 2 stycken andra ambitioner förutom det som huvudmännen sa. Nämligen att man ville flytta den här närmare grundtexten och man ville göra fylligare och flera noter. Så ni kommer att se att nya folkbibeln har ett mycket utbyggt notapparat. Några snabba exempel. Ett modernt språk. I den nya så har man fräschat upp det svenska språket. Skall blir ska, bed blir ble, be oförvitlig blir fläckfri, jordenarra blir förlöjligade, uppviglar blir hetsar, leva i endräkt är att vara eniga och förlåten i templet kallas numera för förhänget eftersom förlåten är ett svårt begrepp. Det kommer också se att det är färre kommatecken, kortare meningar, kortare stycken. Om det är något jag har bidragit med i min insats så är att få kortare meningar. Jag har gång på gång skrikit i högan sky och sagt att ni får inte ha meningar med 84 ord. Det går inte att ha så. Några exempel. Till exempel. Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör. Svenska folkbibeln 96. Man kan inte tycka att förändringar är så stora i den nya. Far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Fader blir far, fortfarande med vördnad. Det är inte pappa förlåt dem eller farsan förlåt dem eller något sånt. Men ty försvinner bort. Ty har vi tagit bort konsekvent i hela den här revisionen. Vi använder inte ordet ty. Du går inte in på pressbyn och säger jag vill köpa en flaska Loka, ty jag är törstig. Utan du säger jag vill köpa en flaska Loka för jag är törstig. Och det ska slå igenom också i språkbruket som vi har. Ett annat exempel. Fader vår, en av de mest uppmärksammade texter i alla bibelöversättningar. Fader, det här är ju då 96. Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom det sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåta den som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån den onde. Ser ni att man har gjort, jag vet inte titta på allt, men några justeringar. Istället för fader vår som är i himlen, vår far i himlen. Ser ni att man stramar upp mot grundspråket. Det här som är, det finns ingen referens till i grundspråket. Man säger far istället för fader, samma här, det är fortfarande ett vördnad i tilltalet. Men sen de här... helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Vi säger inte så länge. Vi säger inte komme och blive och signe och så. Jag har hört om hon som skulle skriva telegram på bröllopet där. Signe bruden, signe brudgummen, signe brudparet, signe Larsson. Ja, så. Nej, men det är inte så många av oss som använder sådana konstruktioner. Va? Och därför ska det inte finnas här. Så låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Vardagligt, naturligt, lätt att gripa om. Ge oss idag vårt dagliga bröd. En lättare att läsa än det som vi hade inne. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Man vänder orden, man skapar det tajt men lättåtkomligt. Det läser, går in på nästa då som säger större läsbarhet och bättre flyt. Det är viktigt att tänka på att en bibel ska kunna läsas högt i en gudstjänst, i offentligt. Och det ska liksom flyta som en vårbäck på något sätt, språket. Den gamla översättningen sa: Herren sa det till min herre, det här är psalm 110:1. Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Det här till dess, där snubblar man när man läser högt. Det blir lätt tills dess dessutom. Ser ni? Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och fotapallen förändrar vi till pall. Så där kan vi ta. Här är ett annat ur psalm 15. Den gamla översättningen, den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt. Den som talar sanning i hjärtat, den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanär sin granne. Ni ser, så. Men den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat. Den som inte förtalar med sin tunga, som inte gör sin nästa illa och inte drar skram över sin granne. Det är lättare, det flyter bättre. Och här har man använt sig vissa saker. Man använder en allitteration för att göra det rätt. Va? Den som lever rätt, rent och handlar rätt. Rent och rätt. Och skapar man. Och det finns också vokalljudsharmonier. Där skam över sin granne, det är samma vokaler som gör det lättare i språket. Och man har också tänkt på rytmen i läsningen. Det skulle vara så. Man kommer närmare grundtexten. Där gick det fort, va? Lite närmare grundtexten. Det är inte så att Folkbibeln 96 liksom avviker från grundtexten. Men man vill strama upp språket. Man vill göra det. Och ibland tycker jag nästan att man har stramat upp det lite för hårt. Att man har stramat till språket på bekostnad av läsbarheten med enskilda tillfällen. Men ge några exempel där man vill vara tydlig att vi vill återge grundspråket på ett bättre sätt. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Här gjorde man en notering när man tittar på den här översättningen och sa man mångfald. I den grekiska grundtexten så är det här ordet betonat och förstärkt. Alltså tar man nu och lyfter fram det och så säger man nu ville Guds vishet i sin väldiga mångfald. Och så har man fört det närmare den ursprungliga intentionen. Göra känd genom församlingen för härskar. Makter i den himmelska världen. Eller ett annat exempel. Folkbibeln 96. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Och så tänker man, nej men det där må inte så lyckat. Därför att i slutet här, vad man kan förstå, det är det grekiska ordet gnosis. Som betyder kunskap. Och det används ju, det är det som är roten till gnosticismen, begreppet och på andra saker. Och här borde vi nog markera att det är det det handlar. Och i den nya versionen blir det därför att lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Närmare grundtexten, tydligare. Något annat då för att markera, också av teologiska skäl skulle man kunna tänka, men språkligt naturligtvis. Här är ju i Lukas 1 texten om med bebådelsen där Maria har fått veta att hon ska föda Jesus. Den gamla versionen, se här efter ska alla släkten prisa mig salig, säger Maria i sin lovsång. Och då har man sagt det där ordet prisa, det är inte riktigt en bra återgivning. Prisa, det gör vi Gud. Vi prisar det gudomliga. Och här skulle man kunna missförstå att det är det som grundtexten skulle säga. Och därför vänder man istället från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. Då tar man bort den möjligheten till missförstånd. Jag skulle argumentera för att de skulle säga kalla mig lycklig. Jag tycker inte att vi är så saliga längre i bemärkelsen att vi använder inte ordet salig i normalt språk. Men här är argumentet som jag får tillbaka att salig innehåller en dimension till än vad lycklig gör. Att det finns något andligt gudomligt bakom saligheten som inte finns i lyckan. Och i samma kapitel när ängeln säger till Maria så säger han Maria du benådade. Och det har man heller inte tyckt varit en lyckad lösning. Därför benådad, det talar vi om människor som har på något sätt fått en särskild gåva som tillhör dem eller varit ut. Alltså Zlatan är en gudabenådad fotbollsspelare och en konstnär är en gudabenådad. Och vi kopplar till och med till det här begreppet benådad just att det är en slags gudomlighet. Nej, säger man, det är inte vad texten avser och närmare grundtexten skulle istället vara Maria, du som har fått nåd. Här finns det ingen tvekan. Och det, ni ser också enkelheten i en sån formulering. Man når tydlighet genom att vara enkel. Och så till slut de fylligare noterna. Och man kan säga att man har fyllt på noter. Det är långt mer än dubbelt så mycket noter. Och det finns fem slags noter i den nya folkbibeln. Först har man inledningsnoter till alla bibelböcker. Så att för varje bibelbok så finns det en lite om vad man vet. Vad man tror sig veta om författare, mottagare, varifrån det är skrivet och vid vilken tidpunkt det är skrivet. Ni kommer också se att många av noterna handlar om handskriftsversioner. Det vill säga att man läser texten och sen så tittar man på versen där det så står en annan handskrift säger. Så där man tycker att det finns starka varianter i handskrifterna så bjuder man läsaren på möjligheten att veta att här finns det andra översättningsmöjligheter. Sen har man också översättningsalternativ. Ni kommer ihåg när vi talade om Markus-texten om att inte komma i frestelse. Vid olika tillfällen då så säger man, jo men här är det en sån där fråga där vi måste fundera över, ska man översätta det så och översätta det så? Varför ska vi som översättare liksom bara säga en sak? Så man gör sitt val och man sätter det i texten, men nere i noten så står det annan översättning, annan möjlig översättning, och så får vi det alternativet. Och i några av de noterna så står det till exempel till och med ordagrant. Där man då har valt att för att få flyt i texten, att göra det mer idiomatiskt, så ger man den ordagranna versionen i notapparaten. Och det är ju bonus för oss som bibelläsare. För det fjärde så finns det biografiska noter, det vill säga när man stöter på olika personer så kan vi få veta om de personerna, var står de, om de, var kommer de ifrån, vilka andra ställen kanske jag ska titta efter om jag ska leta efter dem. Och så till slut så finns det bakgrundsnoter. De som håller på med det här, de vill att jag ska säga att det är realia noter. Och ni säger, vad realia noter, vad i hela världen är det för någonting? Jag skriver bakgrundsnoter. Och jag har skrivit fel här, det borde jag korrigera igår. Det ska ju stå geografi, kultur och historia. Va? Det vill säga att saker som förklarar geografiska sammanhang, historiska sammanhang och kulturella sammanhang. När det står att de slet sina kläder. Det är väl ingen här som går omkring och sliter sönder sina kläder. Varför gör man det? Ja, men det fanns en kulturell bakgrund till varför man gjorde så. Eller när det står håll din lampa brinnande. Ja, varför ska jag hålla lampan brinnande? Släck lampan och spara på strömmen, säger vi. Jo, men, nej, men det finns ju ett skäl. För det var ju en idiomatisk bild för att vara redo att kunna gå. Och då förklarar man de här kulturella sammanhangen. Så det är vad ni har i Nya Folkbibeln 2014. Nya levande Bibeln. Levande Bibeln när den kom 1974, Levande testamentet, och sen 77 helbibeln. Det var en parafras. Där kunde man läsa hur man tog sig i vissa fall intressanta friheter. Alltså när Levande Bibeln till exempel talar i Matteus 13 om liknelsen om de fyra jordmånerna. Ni vet att sånt föll i god jord och sånt föll på vägen och sådär. Så säger Jesus i slutet och det som följer den goda jorden, det gäller de som tog emot ordet och det gav 30-falt och 60-falt och 100-falt igen. Men Levande Bibeln skrev, det är de som tar emot ordet och går ut och vinner 30 eller 60 eller 100 andra för Guds rike. En intressant tanke. Det står inte i Bibeln, men en intressant tanke. Va? Och sånt finns i Levande Bibeln i parafrasen. Som kan vara väl värt att fundera över, men det är inte vad Bibeln säger. Men det finns inte här. Utan Nya Levande Bibeln är en idiomatisk översättning som är gjord av tre stycken. Det här är för övrigt den enda bibelöversättning vi känner som är bara gjort av kvinnor. Tre stycken kvinnor, Sylvia Kronlid, Maria Sukka och Susanne Valkama, som alla är rutinerade bibelöversättare inom folk och språk. Så inom det Wycliffe bibelöversättare. De har varit aktiva i Nordafrika eller borta i Asien. För mig är det här lite roligt. Sylvia Kronlid, Per och Sylvia, de var med i samma bibelstudiegrupp här i Göteborg när jag flyttade hit på 70-talet. Och Susanne Valkama kommer från samma ungdomsgrupp i Uppsala där jag växte upp. Så det här är mina gamla kompisar som har gjort det. Den ersätter alltså parafrasen Levande Bibeln. Den kanske är den mest lättlästa översättningen som vi har. Ni kommer ihåg att jag sa att de har försökt att komma bort ifrån alla de här religiösa begreppen och så. Och om man har någon nykristen eller någon som inte alls är van att läsa Bibeln så är det här ett väldigt, väldigt bra alternativ. De ersätter en rad teologiska termer med vanliga svenska ord. En reviderad version kommer i år, och är det sagt, tillsammans med ett helt nytt Gamla testamentet, och det har inte de här tre tjejerna översatt, utan det är ytterligare en annan översättare som vars namn jag inte kommer ihåg. Och den kommer inte längre att heta Nya Levande Bibeln, men jag har ringt ett antal gånger för att fråga, de vet inte vad de ska kalla den kanske till och med bara kommer att heta Bibeln. Och den nya levande bibeln från 2003 kommer att leva kvar som en egen översättning vid sidan om den här nya helbibeln. Så att den här översättningen kommer inte att utrangeras på det sättet. Några exempel. Titta här. Det här är en sån här folkbibeln. 96 är väl det här. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så ni inte kan göra det ni vill. Men det är väl inte den mest lättförstådda texten. Köttet. Vad är köttet som ligger i strid med anden? Hur ska jag fatta detta? Men titta vad lätt det blir här hos dem. Er mänskliga vilja vill ju få er att göra det som är ont. Men Guds ande vill få er att göra det som är gott. Det är en strid som ständigt pågår inom er och som hindrar er att göra det ni vill. Ja. Det här är levande bibeln när den kommer till sin rätt. Sen finns det ställen där man snubblar, tycker jag. Men det här gillar jag. Och ni ser, det är idiomatiskt och det är långt idiomatiskt. Man driver det här långt, men inte ut i parafrasens utmarker, så att säga. En annan översättning som ni kanske inte har hört talas så mycket om, det är den som heter svenskbibel.se. Den här finns inte tryckt, den finns inte som bok, den finns bara på nätet. Och den här är senast reviderad 2013. Det är väldigt mycket lättare att revidera översättningar på nätet, va? Eller hur? Översättaren heter Ragnar Blomfelt, han bor i Nyköping. Han som jag citerade om den evangelikala utgångspunkten. Han var under många år aktiv inom arbetet med Svenska folkbibeln innan han bestämde sig för att göra en egen översättning av Nya testamentet. Och Saltaren är på väg att komma ut precis när som helst. Senast jag tittade så hade han lagt upp liksom formatet på hemsidan utan att han hade fyllt på texten. Men den kommer att heta Salmernas bok. Det här är en evangelikal översättning på modernt språk. Han har en internationell utblick och bryter ibland mot svenska tolkningstraditioner. Han tittar väldigt mycket på det som heter English Standard Version, ESV. Och här försöker han att säga, ja men vänta lite här, om vi tittar på hur evangelikala bibelöversättningar handskas med bibeltexter utanför vår tradition, så kan vi föra in saker som skulle kunna vara till hjälp. Och den har också en omfattande kommentardel, kan man säga. Till skillnad från folkbibelns notapparat, som ju inte är bibelkommenterande, utan den är ju bara att ge bakgrundsinformation, så är Ragnar Blomfelts en kommenterande notapparat. Ta ett exempel här för att tala om den internationella utblicken. Romarbrevet 3:25 är inte en lättförståelig vers. Kristus har Gud genom blodet ställt fram som en nådastol som tas emot genom tron, så vill Gud visa sin rättfärdighet. Hur tar man emot en nådastol? Vad är en nådastol? Här krävs ju noter åt alla håll och predikanter och teologiska. Men de som vet någonting vet ju att nådastolen var någonting som stod i tabernaklet. Ja. Alltså inte den här kyrkan då, utan tabernaklet i Bibeln. I det innersta rummet ovanpå arken. Och det var det stället där Gud uppenbarade sin närvaro och där man stänkte blodet av försoningsoffren. Det är platsen där försoningen bringades. Och det är det som Paulus här säger, va? Kristus har Gud genom blodet ställt fram som platsen för försoningen. Som tas emot genom tron. Det är vad han menar. Men det är ju inte lätt att förstå. Här väljer nu Ragnar att gå på den internationella översättningen och den traditionen och säga: Kristus har Gud ställt fram som den som avvänt hans vrede i Jesu blod. Det vill säga, på nådastolen avvändes Guds vrede. Ja. Att tas emot till invigning i sin rättfärdighet. Och här finns ju plötsligt en mening och en betydelse som vi kan komma åt redan i översättningen. Det är en frihet, men det är fortfarande i enlighet med vad bibeltexten handlar om. Jag måste säga att jag är väldigt förtjust i Ragnar Blomfelts översättning. Och jag är ledsen att den bara finns på nätet. Sen har ni en annan som ju har blivit populär. Kom ut Nya Testamentet i december 2012. Och under förra året också Saltaren. The Message of Eugene Peterson. Det här är en parafras. Det här är den här parafrasen i dess prydno, kan man säga. Nya testamentet, alltså 2012, och Saltaren 2013. Det här är en översättare gjord av Felix Larsson. Han jobbar på Göteborgs universitet här. Och det är ju en översättning från Eugene Petersons engelska version, nota bene. Alltså inte på något sätt från den grekiska grundtexten. Texten är ofta lättläst, nästan som en roman. Men han lägger ofta till saker i texten som inte står i grundtexten. Och han tar ibland bort saker som verkligen står i grundtexten. Och den överraskar ibland. Eller om man till och med ska säga ofta. På gott och ont. Här får ni en känsla över ungefär. Det här är från inledningen av den första salmen. Skriver folkbibeln: salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare. Det här är ganska nära ursprunget. Här har ni för övrigt en könsneutral lösning av folkbibeln som många gör. Eftersom grundtexten här säger salig är den man som inte följer de ogudaktigas råd. De har dragit den slutsatsen att här menar författaren inte att könsbestämma att det här bara gäller män, utan det här är en generisk tankegång att salig är en person, och då kan man skriva salig den. Titta på vad parafrasen bjuder på istället. Vad Gud måste gilla dig, du rumlar inte runt på glädjehusen i laglösa, du smyger inte omkring i återvändsgränden i vägvilla, och du har inga betyg från högskolan i smädande. Man kan ju inte påstå att han är nära grundtexten i alla fall. Alltså, ibland så kan man ju säga att hans argumentation, Eugene Peterson, är ju att jag vill att texten ska drabba en vanlig läsare på samma sätt som den ursprungliga texten drabbade den som läste den när den skrevs från början. Han söker alltså mötet på något sätt med texten, va? Och tycker att i ordspråksboken, eller om det är en bit i Saltaren, så skriver han då liksom, där finns ju texter om dem som sprider rykten och som så här, då skriver han: deras andedräkt är som giftgas och deras ord är som handgranater. Ja, men det kanske är tankvärt, va? Men det är inte vad bibeltexten säger. Men sen kan man fundera över, jag är inte så där förtjust i parafraser. Vad jag tycker är viktigt att notera är att Eugene Peterson själv säger, när man i en gudstjänst reser sig upp och säger idag ska vi läsa Herrens epistel från The Message, då blir inte jag glad, för det har aldrig varit min målsättning att min parafras skulle ersätta en riktig översättning. Så det är ju så att risken är ju att de som tar till sig The Message inte ser vad författarens ambition har varit. Och det är mera att göra ett komplement till en vanlig översättning än att säga att det här är en översättning som ni kan ta som den. Jag tycker att sådana här parafraser och The Message är direkt felaktigt att använda i en bibelstudiegrupp eller som utgångspunkt för en predikan. Däremot så har jag ingenting emot att man skulle läsa The Message på samma sätt som man läser andra andaktsböcker eller andra personer som vill delge sina tankar kring bibeltexten. Det är väl helt legitimt. Nå, tiden drar iväg. Här kommer en lista på lite andra bibelöversättningar. Någon felstavning har kommit med. Åkesson, som ju då är från slutet av 1800-talet, en av fribaptisternas starka man som alltså gjorde en egen litteral översättning av både gamla och nya testamentet med en speciell teologisk vinkel som både när det gäller försoningsläran och det eviga livet. Reformationsbibeln som jag nämnde, som ges ut av Reformationsbibelsällskapet i Borås och som då baserar sig på Textus Receptus. Språkmässigt när man kommer 2014 så är man inte på 2010-talets språk, utan man ligger efter. Man är fokuserad på det man håller på med innehållsmässigt men inte stilmässigt, kan man säga. Bo Giertz översättning, det ska ju vara idiomatisk, han är stilsäker, Bo Giertz, när han kom ut med sin översättning som hamnade i skuggan av Bibel 2000 eller NT 1981, eftersom de kom samma år. Bo Giertz översättning är sedan länge slut från förlaget, men vi tror att det ska komma en ny översättning. Inte en ny översättning, en ny utgåva, en ny version, alltså tryckt. Det var sagt 2014, men nu säger jag 2015. Den ges ut här i Göteborg. Darbys översättning, en litteral översättning. Darby var ju en av förgrundsgestalten inom brödrarörelsen. Och den översattes till svenska 1961 av några av medlemmarna i den svenska brödrarörelsen. Och det här är en av de mest litterala översättningar som vi har. som fortfarande cirkulerar. Den här kan man få tag på. Den upplagan är inte slut. Den finns här hos några ättlingar till de här i Göteborg. Jag är lite förtjust i Darby. Jag tycker om den här. Så. Nya världens översättning är Jehovas vittnens version då. Den är en litteral översättning från 2003. Man har nu satt igång en revision och det kommer en ny Jehovas vittnens översättning av Nya testamentet 2017. Men den kommer att vara idiomatisk. Så det är första gången som Jehovas vittnen överger det här litterala. Kärnbibeln som är en expanderad översättning. Det är den första och enda expanderade översättningen vi har. Och det innebär att det här som när man läser den så varje betydelsebärande ord i versen följs av en parentes. Och så räknar han upp flera stycken synonyma översättningar. Så till exempel om man läser Galaterbrevet 6 där står bär varandras bördor. Så står det parentes. Bördor då, parentes. Stor packning som jag inte orkar bära själv. Ursprungligen en tunna till exempel. Aha, säger man då. Då får man en förståelse för det här. Och så genom hela texten, den är alltså väldigt svår att läsa eftersom nu finns den finns utgiven i några versioner när det gäller predikoårets texter och när Nya Testamentet skulle kommit i år, men det blir nästa år. Och sådär. Fribibeln finns bara på nätet. Det är en, kan man säga, svenska Wikibibeln. Om ni vill vara med i bibelöversättningsprojektet, bara gå in och anmäla er. Då kan ni få översätta vad ni vill. Skriva i era egna bibelöversättningar på vilka texter som ni vill. Och är det någon som har översatt något så får ni kommentera och ändra precis som man vill, som Wikipedia. Vilket också talar om vilken kvalitet på materialet som finns i den där. P.P. Waldenströms översättning från 1894. Den har idag inget större värde än att den rent kyrkohistoriskt. 1883 års normalupplaga, huvudöversättaren var Martin Johansson. Det var någonting som han gjorde i väntan under processen att komma fram till 1917 års översättning. Och det är en av de mest, en litteral översättning som aktas fortfarande och som fortfarande finns tillgänglig. Speciellt bibeltrogna vänner eller evangelisk-luthersk mission som de nu heter har vurmat för den här nytestamentliga översättningen. Den är neutralare teologiskt än både Waldenström och Darby. Och vill man hitta en, kan man leva med ett gammaldags svenskt språk så är 1883 års bibelöversättningen en inte allt dumt val om man vill ha en liberal. En litteral översättning. Svensk kyrkobibel av Per Jonsson är en märklig historia. Han tillhör en utbrytning av de lutherska frikyrkorna. Eller tillhörde, han lever inte längre. Och man hade bråk om när han tyckte att folkbibeln när den kom var för reformärt och för lite luthersk. Därför måste han göra en egen översättning. Bland annat så retade han sig på att man skrev församlingsledare istället för biskop i texten till exempel. Det skulle vara lutherska termer och så. Och man kan säga att kyrkobibeln den tittar bakåt, den tittar inte framåt. Den hämtar inspirationen från Karl den XII:s bibel från 1703 mer än ifrån saker som ligger framför. Per Jonsson lever inte och jag tror inte att den där kommer att ges ut i någon ny upplaga. Hedegårds nya testament, det kommer flera av er som har varit med längre tid ihåg. Kom ut. Hedegård skulle ju egentligen göra en ny bibelöversättning för bibeltrogna vänner och man skrev ett avtal. Och han lämnade ifrån sig manus 1961 men man kom inte överens därför att han inte ville acceptera Textus Receptus som grund för översättningen. Och då vände han sig till EFS-förlaget och så började man ge ut hans översättning och den var färdig 1966. Och från 1966, det här var den enda och helt förhärskade moderna översättningen i svensk frikyrklighet och egentligen också i statskyrkan. De som översätter Bibel 2000 tackar Hedegård för hans arbete och säger att han haft stort inflytande på hur översättningsarbetet av Bibel 2000 har gått till. Jag är uppvuxen med Hedegård. Över 1 miljon exemplar blev det av hans upplaga. Inte minst för att gideoniterna delade ut den i svenska skolor. 1917 års översättning då, det är ju den gamla Karl den XII:s bibel från 1703. De fyra evangelierna och apostlärningarna av Hugo Odeberg, han slutet på 40-talet översatte han skrev ett kontrakt med bibeltrogna vänner att göra en ny litteral översättning och han på 3 år skulle han översätta själv hela bibeln. Och i snabb takt så gjorde han evangelierna, apostlärningarna, så kom han till Romarbrevet 1:20 och då körde han huvudet i väggen. Han kunde inte komma på hur han skulle översätta Romarbrevet 1:20. Han skriver i en av sina böcker att i 10 år har jag varje dag funderat på hur ska jag översätta Romarbrevet 1:20. Och det blev aldrig någonting mer. Det tog slut där, va? Och när han dog så skrev han i sitt testamente att hans manus skulle överlämnas till den teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Och där låg det här manuset väldigt länge intill att någon, en läkare som heter Gisselsson, bad att få göra en kopia. Och så började man inom Bibeltrognas vänner på att arbeta med att bearbeta det här manuset. Och så gav man ut evangelierna och apostlärningarna 1996, alltså långt, långt efter det att Hugo Odeberg är död. Och speciellt om man gjorde det, att hans översättning är väldigt speciell. Han väljer ofta okonventionella översättningar och så. Och så har vi Levande Bibeln då, den parafrasen, den svenska versionen av Living Bible. Living Bible var ju, när den kom ut i USA, den mest säljande boken i Amerika under 5 år. Alltså inte mest säljande kristna boken, utan mest säljande boken, alla kategorier. Och efter 5 år så bestämde sig den amerikanska bokutgivarföreningen att biblar inte skulle räknas på bästsäljerlistan. Och så tog man bort den, för det var inget roligt när det inte hände några förändringar. Och det var ju Lars Dunberg då, som var den svenska ordföranden för det internationella bibelsällskapet, som stod bakom Levande Bibelns utgivning då, 74 Nya Testamentet och 77 hela. Den har helt spelat ut sin roll, kan man säga, idag. Och så till slut då, Vi vann som Marcus av Erik Grönberg, den där parafrasen. Om jag skulle ha lagt till de två som jag inte hade med i min bok, så skulle jag ha lagt till dels en revision av Marcus evangeliet som har gjorts vid Lunds universitet, som en uppsats som heter Evangelium enligt Marcus och Maria. Och som är en revision av Marcus evangeliet i Bibel 2000, med hänsyn tagen till könsneutralt språk. Det var den första försöket att revidera en svensk bibeltext utifrån principerna av könsneutral språkbruk. Och han fick ju inte tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna till Bibel 2000 att publicera sin text, utan han har fått göra det i noter. Så att det finns 57 noter på Markus där han anser att man bör göra förändringar för att anpassa det till det könsneutrala språket. Den är mera intressant som, inte som någon bruk. Den är ju aldrig publicerad någonstans annat än i en tidskrift som heter Tro och tanke. Jag har ett exemplar som ligger där. Men som liksom tidsdokument är den väldigt intressant. Den är ju nu 15 år gammal. Och man kan säga, jag gjorde en beräkning nu och sa att av de sakerna som han föreslog av anpassning. Han är väldigt återhållsam, ska man säga. Man kan ju tänka sig att om man gör det här längst fram på liksom marginalen i det här, att man skulle driva sin tes långt. Men det gör han inte. Men jag gjorde en jämförelse mellan det och Nya Levande Bibeln då, som är den mest idiomatiska översättningen. Och när Nya Levande Bibeln kom så är 45% av hans förslag, de är naturliga språkliga lösningar i Nya Levande Bibeln 5 år senare. Och den andra som jag skulle vilja ha med, som jag tycker är väldigt svår att handskas med än så länge, det är ju en utgåva som heter Studiebibeln. Jag vet inte om ni har sett att Philadelphia gav ut ett monumentalt fembandsverk i slutet på 70-talet av Studiebibeln, som den heter. Och den innehåller, det är den enda jag har hittat om en interlinjer översättning. Det vill säga att det är den grekiska texten och så under en svensk översättning ord för ord, så här, va? Så ska man tala om litteral översättning, så är den interlinjer den absolut tydligast. Men det är fortfarande ingen som med säkerhet kan tala om vem som har gjort den här översättningen. Alla de som jobbar med det här lever inte, de har gått bort. Jag har ringt igenom hela listan av de som finns i redaktionen och ingen av dem vet. Men med stor sannolikhet är det norrmannen Toralf Gilbrandt som har gjort en svensk bibelöversättning. Jag håller på att forska i detta, får vi se. Nu måste vi börja summera ihop det här. Vad ska jag då välja för översättning? Är inte det ni undrar? Jag har gjort några observationer. De allra flesta översättningarna är genomgående ganska bra. Alltså man kan diskutera jättemycket om bibelöversättningar, men i slutändan så är det så här att det mesta av det som finns i en bibelöversättning är inte kontroversiellt. Jag frågade en av dem nu som jobbar med Svenska folkbibeln, så om du fick ta Bibel 2000 och så göra en revision av Bibel 2000 så du lyfter upp den till en evangelikal, bibeltrogen översättning, hur mycket i texten behöver ändra? Mellan tummen och pekfingret, 3-4%. Så. Det innebär att 95% i texten inte är kontroversiell. Och då är ju Bibel 2000 i de där 95% är ganska bra. Eftersom Carl Wärnberg var en duktig stilist. Va? Och sådär. Så man ska inte överbetona de här skillnaderna. Men nästa då. Alla översättningar har brister och ingen översättning är perfekt. Så det finns ingen översättning som säger det här. Det är den enda sanna rätta och de sista dagars heliga. Det är den här. Den och ingen annan som vi kan acceptera. Det är inte bra heller. Utan man bör, tycker jag, ha någon form av variation så att man kan inte falla i att upplyfta en bristfällig översättning till sin auktoritet. Det tredje, en översättning passar inte alla. Så varje översättning har sin målgrupp. Är man en teologistuderande kanske man vill ha en annan översättning, en mer litteral översättning. Än om man är ny i tron eller söker, då kanske man ska välja Nya levande Bibeln som inte förutsätter att jag ska kunna det där kanans tungomål och så vidare. Va? Var sak har sin plats och också bland bibelöversättningarna. Och till slut då, en god tanke är därför att variera sig och inte bara läsa i en översättning utan ibland titta någon annanstans med. Jag brukar ha två teser. Välj en idiomatisk översättning. Det är en sån här mitt i vägen översättning. Den drar inte väg till parafrasens frihet, men den hamnar heller inte i den litterala översättningens hårdhet och brist på flyt, så att säga då. Och för andra, välj en med ett modernt språk. Så att du har en översättning som inte bara gäller idag utan som du kan ha en bit framåt. Och så inser jag ju att när man väljer att börja med en ny översättning, det måste ju finnas ett skäl när det är dags att byta det gamla mot det nya någonstans. Då. Och jag tycker att man kan titta i huvudsak på fyra stycken. Folkbibeln 2014 som jag tycker idag är ett väldigt bra alternativ. Nya levande Bibeln. Svensk Bibel då på nätet som jag sa. Och med vissa reservationer Bibel 2000. Nya testamentet är nu långt över 30 år gammal. Den börjar åldras. Och kanske är det så att om jag håller föredraget om ett år att jag inte har kvar den där. Va? Någonstans ligger den på marginalen. Men till slut. Viktigare än vilken bibel du väljer är ju hur du använder den bibeln du har valt. Det hjälper inte att välja rätt bibelöversättning om den till slut landar på nattusbordet och ligger där. Eller? Mm. Så. Tack ska ni ha.